Hej och välkommen till Familjehemspodden med mig Monia och med Birgitta Harberg. Om du tycker att vi är bra, dela gärna vår podd med andra så att vi kan fortsätta producera kunskap i frågan. Och dela kan du göra genom att dela vår sida familjehemspodden.se eller vårt Instagram-konto eller vårt Facebook-konto.
Yes. Så är det, Monia.
Over to you.
Over to me. Och idag har vi faktiskt fått möjligheten att lyssna till Louise Odengard och det tycker jag är riktigt kul. Välkommen Louise.
Tack ska du ha. Det verkar spännande det här.
Ja, jag är faktiskt djupt spänd på den här intervjun Louise, för att du och jag har ju yrkesmässigt känt oss varandra i många år. Jag tror det är runt 20 års år och vi har följt varandra i olika kommuner. Och jag har ju vetat länge att du har varit familjehem, för du var ju familjehem i en av kommunerna jag jobbade i. Men att du själv hade varit familjehemsplacerad, det fick jag faktiskt först veta när du berättade det för mig efter att vi hade startat den här podden. Mm. Och om jag förstår det så var det som så att när du var liten så var du placerad i ett släktinghem.
Precis, jo men det så var det. När jag var 5 år så omkom min mamma i en trafikolycka. Och min pappa blev väldigt svårt skadad i den olyckan. Och han var en av 7 syskon, så han hade 6 syskon som han var väldigt nära. Och i den situationen så ställde de väldigt mycket upp för vår familj och liksom tog hand om oss. Bodde varannan, de turades om mig i veckor, de här 6 syskonen. Och vi var ju 4 barn som var födda mellan 62 och 66, så vi var väldigt små. Det var en tung period för familjen. Och när de hade varit, mina fastrar och en farbror hade jag, när de var en vecka så tog de med sig ett barn hem. Så det var liksom 3 barn och så åkte en med en faster eller farbror hem. Alltså. Och sen gick det ganska fort, så gifte min pappa om sig med en annan kvinna. Och så blev det lite rörigt och trassligt där. Och så blev det som så att jag fick flytta till min faster som familjehemsbarn då. Och blev familjens placerad där. Och då var jag i 10-årsåldern ungefär. Faktiskt. Så att, ja. På den vägen var det.
Vet du hur det kom sig? Vilken faster det blev?
Ja, för då var det så att det var den fasten som mest tog med mig hem. Om man säger då. Så att vi hade ju ett band. Och hon turade som med min äldre bror och mig. För jag var nummer 2 i syskonskaran då. Så jag hade en äldre bror. Och hon turade som mellan oss två. Men vi hade ett nära band. Och även sen när jag bodde med min pappa och hans fru. Så var hon mycket i vår familj. Och vi fick följa med henne hem. Där hon bodde då i Säve. På Isingen. De hade gård och så. Hon och hennes familj. Hon hade själv 3 barn, mina kusiner. Då, så att... Det var ganska naturligt faktiskt att jag kom till henne då.
Ja, det låter verkligen som att du fick vara en del av den här familjen som du flyttade till.
Ja, det kan man säga. Det var ju så då att mina syskon blev ju också familjehemsplacerade i släktingplaceringar. För de andra var ju hos andra syskon till min pappa och min lilla syster var hos min pappas kusin. Då blev det också så att vi blev lite vända mot den familjen vi kom till. Så vi hade, som syskon hade vi under några år kanske inte så jätte... Vi pratade givetvis med varandra och träffades. Men det var liksom lite mer riktade åt den familjen vi var. Mm. Jag hade ju 3 kusiner då i min fasters familj. Och idag är de ju mina syskon. Så jag menar, det är ju som att jag har mina... vi är ju 5 barn då, för jag har en halv syster också. Och sen så har jag mina 3 kusiner som är syskon. Det blir systerkusin, säger min ena kusin. Att hon är. Därför när vi hänger så liksom så säger man... Ja, man träffar mig. Ja, det här är min syster. Ja, fast, för man vill inte säga kusin, för det är något annat tycker man. Mm. Och det var ju också så att min faster och farbror blev ju mormor och morfar till mina barn. Det är helt naturligt, för då umgicks inte jag så mycket med min pappa under de åren när de föddes. Sen blev det så att vi träffades mycket mer, men då, det var ändå så att det var mormor och morfar var min faster och farbror.
Mm.
Det kändes helt naturligt. Sen kallade inte jag henne för mamma. Det gjorde jag inte. För jag har hela tiden varit väldigt medveten om att min mamma gick bort. Och hon, det var så bra, för att hon kände ju min mamma. Hon kunde ju berätta om henne. Så att hon höll ju det levande på ett sätt som min pappa faktiskt inte egentligen klarade av. För han hade det så svårt. Liksom. Så det som min pappa inte kunde berätta om livet med min mamma, så det berättade min faste för mig. När jag blev lite större då. Liksom, och jag kunde ju fråga. Så det var väldigt, väldigt bra. Det hade jag aldrig kunnat få min pappa och hans fru. För det var ju inte så i det äktenskapet som de hade. Att de pratade om hans förra fru. Liksom. Det var ju inte så på den tiden heller. Jag vet att min pappa sa, när han blev sjuk och vi hade mycket kontakt innan han gick bort, så sa han vid något tillfälle att hade det hänt idag, den här olyckan, att man blev änkeman vid 27 års ålder med 4 små barn, då hade ju samhället funnits där på ett helt annat sätt. Och man kanske hade fått hjälp, och då syftade han nog mycket till sig själv. Mm. För han hade ju inte behövt samhället med hela sin familj, men han tänkte nog inte på det. Utan han menar nog vilket stöd han fick själv, för det var nog väldigt obearbetat. Mm. Hela den delen för honom då.
Mm. Härligt.
Det var härligt. Vi hamnar alltså hos olika fastrar. Mm. Får man bara fråga så där, blev det naturligt att ni träffades vid jul, eller var det någon annan som såg till att ni hade kontakt, eller skedde det av på naturlig väg utifrån att det var hos olika släktingar?
Ja, jular firade vi inte ihop faktiskt, och det har vi aldrig gjort sen heller. Men vi har haft juldagen som våran dag, då vi träffas syskon och våra familjer så. Men det var ju helt naturligt att vi träffades via de här fastrarna och födelsedagar, eller att jag ringde mina brorsor. Och sen ju äldre vi blev, så vi har varit väldigt tajta kan man säga i hela uppväxtåren. Vi bodde ju nära varandra, och vi har liksom, våra barn har ju umgått jättemycket, så att det har inte gjort att vi inte har varit nära varandra alls faktiskt. Utan sen blir det ju så när barnen växer upp och man lever lite olika liv, och någon får barnbarn och man lever liksom så blir ju livet för de allra flesta. Men när vi var unga så var vi har umgåtts väldigt, väldigt mycket faktiskt.
Mm.
Bara avsluta, jag tycker det låter så fint. Det är ju många kommuner som har börjat, och många kommuner som ska börja titta på något som kallas för Signs of Safety, där man jobbar mycket mer med att se över vad som finns i nätverket. Så jag tror att, eller ja, det finns ju forskning som också styrker att kan man hitta bra folk så att säga, som kan bli familjehem i ens nätverk, en släkt eller så blir det ju oftast bättre.
Mm.
Och nu är det ju så att bägge mina bröder är ju familjehem och har jobbat med det i alla år.
Ja.
Så, och min syster bor i Italien, så hon har ju inte den. Men bägge mina bröder och deras familjer är familjehem, har varit i 20 år faktiskt. Så att vi har jobbat som familjehem allihop.
Oj, häftigt.
Ja.
Mm. Precis, för just det där med att ge tillbaka, Louise, som du pratar om att själv bli familjehem. Vill du berätta lite grann om hur det kom?
Ja, jo, men det var ju så att, jag skulle också säga så att jag kände ju inte liksom som att jag var, för då sa man ju fosterbarn. Jag kände det aldrig så själv. Jag kände mig alltid som att, ja men det här är ju, här är jag och här är min familj. Och liksom, ja, på något sätt tog man ju för sig då. Kan man säga. Ja, så jag har aldrig känt att jag har varit familjehemsplacerad på det sättet, utan det här har varit naturligt för mig att vara hos min faster på det sättet. Och de syskonen jag har där har jag alltid känt precis som med mina andra syskon. Men sen när jag fick egna barn, när min yngsta dotter, eller min äldsta dotter föddes, så tänkte vi efter några, men vi har ju plats och tillfälle och allting. Och liksom var kul att kunna bidra på det här sättet. Så då var vi kontaktfamiljer först för några barn faktiskt. En pojke var under en tid och en annan kille under en annan tid. Och sen så blev vi kontaktfamiljer för en en familj med tre barn då. Det finns ju alltid större behov i socialtjänsten än vad man själv tänker. Så säger man, man kan vara, ja men vi har de här barnen. Och så kan man liksom inte säga nej. Det man nej. Känner för att, ja men det är klart att de barnen behöver ju vi. Och vad är en helg i månaden, vad är det liksom? Det är klart att de kan komma hit. Så då hade vi de här barnen, de här tre syskonen. Och så gick det väl två gånger och sen hände det en akut situation i den familjen. Så då kom då... För då jobbade jag ju också själv inom socialtjänsten inom en annan verksamhet. Men då kom socialsekreterarna på och knackade på jobbet och sa, nu har det hänt här på jobbet. Kan du åka och hämta de här barnen? Jajamän. Då åkte jag efter jobbet med min man och hämtade barn och en kanin och grejer och hem till oss faktiskt. Så då, och det var ju början på det här med familjehemstanken. För det hade vi, liksom, vi var inte riktigt där. Vi var i våra kontaktbarn så. Men de här tre syskonen, och jag tror att jag kände lite, liksom, lite samma som för oss. Liksom, att det här är ju tre syskon och liksom var svårt och mamma var sjuk. Ja. Men vi kände också att ja, men då hade vi två barn. Vi kan ha en av dem, för det blev ju lite långsiktiga placeringar. Och då sa min bror att ja, men de andra två, de kan bo hos mig. Och då bodde vi... Wow. Bara 5-6 kilometer. Och det passade dem. De var i den situationen i sin familj. Och hans fru var hemma och sådär. Så under 1,5 år hade vi en tjej. Och de hade en flicka och en pojke, ett syskonpar. Faktiskt så. Det var också en resa, tänker jag.
Det blev nästan lite som ni hade haft det fast ni var släktingar. Att ni var hos...
Ja. Och det var ju så bra. Vi träffades ju jättemycket. Och under den tiden så... Den kommunen som vi hade, de anordnade ganska mycket verksamhet för familjehem. Det fanns både ju ett kommunalt bolag som ordnade familjehemsverksamhet. Olika föreläsningar och sammankomster för familjehem i olika delar av regionen här som vi kunde åka på. Och då åkte vi alltid ihop med våra gemensamma barn, om man säger. Och även i närheten här så träffades vi. Och det var väldigt bra faktiskt att vi liksom kunde träffa varandra och de här barnen. Och träffa andra familjehem också. Mm. Jag har alltid tänkt så här att det är inte så märkvärdigt egentligen. Alltså lite den känslan. Och när man då träffar andra familjer, ja men man har några biologiska barn och så har man de här barnen och man behandlar ju alla barnen på samma sätt, tänker man i alla fall. Det är lite avdramatiserat det hela då.
Precis, och du berättade ju väldigt fint om det, och när vi hade ett förprat, Louise, så pratade ju du också om det här att man behöver ju egentligen inte problematisera så mycket det här med att ha familjens placerade barn, utan att man gör det lite svårt, utan istället så ser man det enkelt, att man bidrar lite grann och att så här får det vara.
Ja, jo men så har jag tänkt hela tiden, för efter den placeringen så kom en tjej till oss som kom när hon var 9 år. Och hon har ju bott och så, uppväxt hos oss sedan. Och hon är ju idag då 28 år. Och är fortfarande en del av vår familj. Och har en liten bebis som är 4 månader. Så vi liksom finns i periferin där som hon har sin mamma och pappa. Och lite andra släktingar. Men vi finns också där. Och mina tjejer kallar hon för systrar och så. Så att... Och med henne så blev det ju liksom mer, som du säger Birgitta, ett mer långsiktigt, en mer långsiktig placering där man verkligen tänkte, men det här, hon bor ju här och hon smälter ju in här och vi är som vi är, vanliga familjer. Och det försökte jag ju, eller det pratade vi mycket om, hon och jag, att ja men det här är inte, nej men du bor ju här i familjen, alltså för att lite som den känslan jag hade haft själv att kunna förmedla att det här har man rätt att vara, det här behöver inte vara så märkvärdigt liksom. Och jag vet, vi hade så här utmanande samtal ibland när hon var så här, men det kan inte jag göra för jag är ju familjens placerad. Ja, och vadå? Liksom, vad är det med det? Ja, och så, ja, du, ja, så som unga kan vara liksom lite tonåren och ja, men vad ska vi göra åt det? Men du är ju här, du bor ju här och vi är en familj. Ja.
Och precis det är ju det som många som vi har träffat här i podden och även privat när vi jobbar och så, att alla barn som har varit familjehemsplacerade, de vill ju vara en del av familjen. Och du berättar ju verkligen utifrån ett annat perspektiv som familjen att göra barnen som en del av familjen.
Ja, precis. Jo, men jag tror att det, och jag vet ju med den flickan som har då växt upp där, hon säger ju det idag, att det var väldigt viktigt för henne.
Mm.
Och att hon hela tiden hade sin pappa och sin mamma, mest de problemen som de hade då. De fanns ju där, men hela tiden så kunde vi prata om hur det var och varför de inte kom eller varför de kom och hur. Ja, vi hade ett öppet samtal och det var inget, ja, vi försökte liksom avdramatisera det som du säger.
Mm.
Härligt, för det är ju faktiskt, vi har ju gjort två intervjuer med lite olika inriktning och varianter, men där det också är vuxna som har varit placerade, där de har lyft just känslan av tillhörighet, hur viktigt det är. Mm. Maria Lundberg, en kvinna vi intervjuade, som beskrev när hon var 16 och kom och de hade hängt upp handdukar så att det var samma färg på alla, även på hennes liksom.
Mm. Mm.
Att okej, här är jag en del av detta, hur viktigt det är. Mm. Och att det är stort och smått, precis som du är inne på.
Mm.
Mm. Jag tänker, det är så, jag tror att det var en familjehemssekreterare som sa lite till mig en gång att i något sånt, att men det finns så mycket odefinierade, och det här hade jag med mig sen, det finns så mycket odefinierade regler i en familj liksom, som man aldrig säger. Vi sitter inte och äter vid soffan, eller vi springer inte ut sig, eller här tvättar vi händerna innan vi äter, eller kanske inte, och det vet jag, det tänkte jag jättemycket på. Nej, men gud, nu får vi verkligen, vad är det för regler som vi har här egentligen som vi inte pratar om? Och när man, alltså om man tänker på det, då är det ju lättare att få med någon i det, eller prata om det, eller säga, ser du någonting här som du undrar över som vi gör, så vad kan det vara? Alltså, för ett samtal om det. Och det vet jag att jag hade med mig efter hon hade sagt det, för det hade inte jag tänkt på så mycket innan. Vad är det som är okej att göra här? För det är klart att om man kommer in som barn så funderar man ju säkert över det jättemycket. För mig när jag var liten och kom till min faster, då hade jag ju varit där så mycket, så att jag var ju lite mer uppväxt i det, tänkte jag. Så att det var kanske ingen jättefråga för mig.
Mm. Härligt. Men Louise, du har ju varit familjehem också. Och någonting som jag har tänkt mycket på och som har fastnat hos mig, det är ju det här med utvärdering. Och det gillar ju du och det gillar ju jag, eller hur Louise?
Ja,
visst. Och då var det ju någonting du sa, att varför frågar man inte familjehemmet efter avslutad placering hur de tyckte det var? Vad hade de behövt för att liksom lyckas och bli så där bra som man vill bli?
Mm.
Det har jag tänkt jättemycket på. Ja, det finns ju inga enkla svar, men ett svar skulle ju kunna vara att familjehem är ju oftast någonting som inte är sammansatt, utan det är upp till varje kommun att anlita sina familjehem, och ibland går det via konsultföretag, vilket gör att det kanske är lite svårt med det där. Men har du tänkt någonting mer på det, Louise?
Ja, nej, men jag vet att jag tänkte då när vi hade haft den här långsiktiga planeringen och med långa relationer med den kommunen och ganska, vi hade under många år samma familjehemssekreterare, barnsekreterare som vi liksom kände väl, och de kom på sina besök och vi gjorde den här VBIC-uppföljningar och så. Sen på slutet blev det ju lite mer att man bytte, men och sen så upphörde ju placeringen kanske när hon var, jag tror att hon var nästan 20 faktiskt. Och då var det ingen som frågade liksom, hur tycker du våra möten har varit, eller aldrig egentligen någon gång. Hur har vi varit? Kunde vi gjort mer? Alltså jag tänker mer på så här systematisk uppföljning av, så att man skulle kunna lägga ihop, men det här behöver bli bättre på, eller det här kan vi ge familjehemmen för att bli bättre på. Aldrig haft något sånt samtal. Det tycker jag är konstigt faktiskt.
Mm. Det
att man inte är mer intresserad av den frågan.
Ja.
Jag tror att det hade ju, då hade man ju kunnat liksom lämna tankar och idéer och Och även positiv feedback till kommunen och socialtjänsten att det här har ni varit jättebra på. Eller, och jag vet att jag tänkte på slutet när det blev lite mer rullians på socialsekreterarna som kom. Och ibland då kom riktigt unga, man kanske bara var, du vet, knappt ens 30. Och då, man tycker ju nästan synd om dem när de kommer och ska ställa frågor. Liksom, för man förstår ju att man själv har mer erfarenhet än vad de har, både av barn kanske. Ja, och det är den, och samtidigt så måste ju folk få komma in i yrket och vara. Men just sånt skulle jag ju vilja skicka med tillbaka.
Mm.
Och det har jag aldrig varit för er faktiskt. Så det tycker jag är en bra i familjens mål.
Ja, och jag tänker att det är ju väldigt mycket som är obeforskat och ostuderat inom familjehemsvården. Vi vet ju naturligtvis vad barn behöver för att må bra, utvecklas och så och lyckas i livet. Men familjehemsvård är ju liksom en del i pusslet liksom. Familjehemsvården kan ju vara själva metoden, men ibland är det bara hållandet och sen får man stoppa in olika metoder och hjälp till barn. Men om man inte ens tittar på vad är det som har fungerat och inte, vad tycker familjehem om, speciellt nu när det var svårt att hitta familjehem, då är det ju svårt. Alltså, jag tänker att det är väl kanske det första man behöver ta för att kunna ta nästa steg.
Precis. Och
där får jag genast en idé då, för Familjehem Sverige har ju startade förra året familjehemmens dag. Och eftersom jag jobbar med familjehemsvård så fick jag ett mejl här om man hade lite idéer. Så jag tänker att jag tar den här idén i Louise och skickar
den. Gärna, jag säljer den gärna för det, ja. Det är så viktigt faktiskt. Ja. Och jag berättade ju för dig Birgitta att det var ju innan Skolfam kom som modell.
Ja. Ja.
Då gjorde jag ett ganska stort jobb tyckte jag med min tjej. För hennes skolgång och liksom var ganska tuff och låg på precis som jag gjort med mina andra barn liksom. Så och för att jag visste själv liksom att men gud, min faste var likadan. Det måste gå skolan. Och det höll jag på med henne också. Och hon gick ur och tog studenten med fullvärdiga betyg och då vet jag att hennes barnsekreterare sa det här är inte ofta, då kom de på studentmottagningen och sa det här är inte ofta som vi är med om. Men då tänkte jag sen så här, ja men att ni inte fråga vad var det ni har gjort för att landa där då liksom.
Viktig fråga och reflektion. För det brukar jag ibland säga på jobbet att vi får aldrig glömma att på ett sätt är familjehemmen experter på sina barn. De är med dem 7-24. Mm. Och att ha med dem som en lika viktig spelare i teamet som barnsekreterare och familjehemsekreterare. Att man är tre parter och har bara olika infallsvinklar. Men familjehemmen har ju barnet, den unge, hela dygnet.
Mm.
Har ju ovärderliga delar att lyfta och ta med och sådär.
Mm.
Jag tänker att om man som ni eller som du gör då träffar många, om man lägger ihop det så kanske man ser mönster på att ja, men det här är till och med kanske en metod som är liksom framskapad av ett familjehem. Men vi ser det här är ett bra sätt att lyckas liksom.
Mm.
Det behöver ju inte komma från forskning på det sättet. Och som du säger Birgitta, det är ju inte beforskat alls på det sättet.
Nej.
Men det är en metod som används till väldigt stor del.
Så är det. Och det är ju någonting som är bra med våra familjehem. Men vi behöver göra mera. Och jättebra Monica att du tar med den dit. Oj vad spännande det här ska bli att följa.
Ja. Absolut. Mm. Om inte du har annat att flika in Birgitta så tänker jag att vi ändå går mot någon slags landning. Och vår bekanta slutfråga barnperspektivet som vi har gjorde som ett koncept när vi startade podden att alltid fråga något utifrån barnperspektivet. Har du några tankar utifrån barnperspektivet kopplat till att bo i släktinghem eller i vanligt familjehem? Nu har ju du egen erfarenhet av släktinghem och du har ett familjehem. Vad tänker du utifrån barnperspektivet där?
Nej, jag var ju inget släktinghem när jag var familjehem om man säger. Men alltså jag tror ju i grunden faktiskt att det är kan man få vara nära sin familj så tror jag att det har ett jättestort värde. Det får jag nog säga. Jag tänker då på min faster som var liksom, hon kunde ju min, alltså det som jag saknade av mina föräldrar kunde hon ju berätta. Nu var hon ju en väldigt klok person. Jag menar, finns det kloka vuxna, och det gör det ju oftast i jag menar, alla har ju inte bekymmer som gör att man ens barn behöver omhändertas. Så att jag skulle nog säga det att jag skulle föredra släktingen. Sen vet jag att när vi fick den här lite uppväxtplaceringen så fick vi liksom här, vi fick en bok som vi använde och fylla i. Du vet hur det var när hon var liten, och vi liksom, det var ganska bra för att den använde vi ju och liksom forskade. Men jag kunde ju aldrig fylla i de där luckorna riktigt som jag själv kunde med min faster. Och sen kan man ju tänka sig att den bilden min faster hade av min uppväxt, det var ju hennes perspektiv givetvis. Men det var ju ändå ett perspektiv som var nära. Jag har ju inte kunnat ge min tjej just den delen, utan vi har ju fått liksom forska oss fram och sådär. Kunde inte alltid få reda på saker och hur det var med mormor och morfar och farmor och farfar. Det visste ju inte vi, va? Så att ja, jag vet inte. Kan man få vara nära familj så tror jag det är bra. Och om inte annat så behöver familjehemmen verkligen förstå att släktingarna är viktiga, tänker jag.
Så du menar att om ett barn inte kan placeras i sin släkt så behöver familjen men ha en medvetenhet om att
ja.
Släkten ändå är viktig?
Ja. Mm. Jag menar, man kommer alltid tillbaka till det ändå på något sätt. Och det kan jag se med min tjej nu, att det var ju perioder som hon var jättesur på sina föräldrar och liksom... Men, och så fick vi liksom prata om det. Men hur var det för dem när du var... De gjorde ju det de kunde liksom. Ja, du vet. Och då kunde hon ju bli sur på mig för att hon tyckte att jag tog dem i försvar. Men nu när vi pratar om det så här, ja men det var ju så bra för det fanns ju alltid en annan sida. Jag fick vara arg, men du kunde ändå säga, ja men de gjorde så gott de kunde inte göra så mycket mer just då. Och nu har de ju en relation igen. Och det är väl lite så jag har haft med min pappa med egentligen, tänker jag.
Mm.
Är det? Mm. Så släktingplacering kanske jag tycker är att föredra, om det är möjligt.
Mm. Och där har du ju stöd i forskningen också, Louise. Så att vi kan ju bara hålla med dig om att det är bra. Och din berättelse är ju också ett bevis för det.
Mm.
Ja. Tiden går fort när man får lyssna på intressanta människor som vågar dela med sig till våra lyssnare. För det är ju som så att jag och Monia får ju förfrågningar om just de här personliga berättelserna. Där folk kan lyssna och se att man inte är ensam om olika situationer. Så vi vill tacka dig jättemycket, Louise, att du ville komma till våran podd här och dela med dig. Tack.
Jättekul. Hoppas att den här uppföljningsdelen kan bli någonting. Det ser jag fram emot.
Ja.
Jag kommer återkoppla, Louise. Var
jag är så glad att jag får ställa den frågan till någon som är i den verksamheten.
Ja. Ja. Precis. Och vem vet, vi kanske kommer träffas igen i ett annat sammanhang där vi får höra om den nya forskningen eller de nya studierna och metoder och hur vi ska tänka. Ja. Ja. Tack så hemskt mycket, och ni som lyssnar, gör som Monia sa inledningsvis här. Följ oss på Facebook, Instagram och dela gärna vår sida så att den här kunskapen kan komma ut ännu bredare än vad det redan är. Tack!
Hej då!
Hej!